Jag ska läsa ifrån Romarbrevet kapitel 8, vers 28-30. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, de som han har kallat efter sin plan. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. De han i förväg har utsett har han också kallat, och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. När jag var ung så gick jag bibellinjen på Hollands folkhögskola uppe i Årefjällen. Och där satt vi och pratade om många olika ämnen på våra lektioner. Och vi bläddrade i Bibeln och vi läste. En klasskompis räckte alltid upp handen, oavsett vad det var för ämne vi hade pratat om i just den lektionen. Så räckte han upp handen och så sa han: jag vill bara påpeka att det står förutbestämt här i det här bibelordet. Läraren frågade ibland varför det, och nej, det var inget mer än så. Och på rester och kvällar så frågade vi andra i klassen om honom lite: varför gör du alltid så där? Och han sa ju: jag tror inte på predestinationen. Men ändå så hade han ett behov av att påpeka alla bibelorden som sa att Gud har förutbestämt och Gud har bestämt och sådär. Kanske vill han i någon slags ironi påpeka hur vi ibland är lite ologiska i vår teologi. Det här bibelordet är ju ett typiskt bibelord där han skulle ha räckt upp sin hand och sagt: ja, men det står ju här att Gud har en plan. Gud har i förväg bestämt och utvalt. Och det här är ju inte det enda bibelordet där det står om att Gud har förutbestämt och utvalt. Hur ska vi förstå dem? Och hur hänger de ihop med människans fria vilja? För visst har vi en fri vilja, eller? Om man vrider på frågan lite, vem är det egentligen som bestämmer här i världen? Är det Gud eller människor? Vem bestämmer i ditt liv? Varför tror du på Jesus? Är det Gud eller du som har valt den grejen? Det har diskuterats mycket genom kyrkohistorien, så pass att man till och med hittat på ett ord, predestination, att Gud i förväg har valt vilka människor som ska bli räddade. Genom historien så har till och med en del teologer börjat prata om en dubbel predestination, att Gud även valt vilka som ska gå förlorade. När jag klurar på det här så brukar jag ta till en enkel lösning och tänka att Gud vet ju allting. Gud vet i förväg vilka som kommer ta emot Jesus, vilka som väljer det. Och Gud är så stor och mäktig, och hans ord skapar ju. Och då är det inte så stor skillnad på att veta och att bestämma för Gud. Och därför så har Bibelns författare råkat skriva bestämma, när de egentligen tänkte att Gud visste. Naturligtvis är det där en förenkling, men den funkar för mig. Men om man nu ska gräva sig lite djupare i de här frågorna i en predikan, så kanske man ska ta frågan på lite större allvar. Och då ser vi att det är en viktig fråga. Man kan tycka att ja, men det där är väl något perifert och oviktigt. Men det hänger ihop med hur vi förstår Guds nåd, hur vi förstår våran tro och gärningar. Har Jesus gjort allting? Eller kan vi människor tillföra någonting för frälsningen, för att vi ska bli räddade? De flesta skulle väl säga det, ja, men Jesus är fantastiskt, det han gjort är tillräckligt. Men hur tar vi emot det som Jesus har gjort? Ja, då svarar vi ofta tron, och det stämmer. Men om det då är vårt val att tro, att ta emot, så gör ju vi människor någonting. Och då ser det ut som att vi tillför någonting i våran tro och när vi tar emot. Och drar man det ett varv till så är det risk att man hamnar i en gärningslära där det är vi människor som frälser oss själva. Och där vill vi inte hamna, för det är Jesus som har gjort allt. Och därför så har då vissa teologer i historien sagt att ja, men människan gör absolut ingenting. Och då blir den logiska slutsatsen att då har Gud bestämt vilka som tar emot. Och det finns ett gott bibelstöd för den hållningen som vi sett. Det finns alltså goda syften bakom pratet med det här predestination. Men om man överbetonar det så får man nya problem. För om Gud har bestämt allt så spelar det ingen roll vad vi gör och vad vi väljer som människor. Och då minskar vårt ansvar. Missionen och evangelisationen blir ju oviktig om Gud ändå bestämt vilka människor som ska komma till tro. Och då kommer det ju bli så oavsett vad vi gör. Och det stämmer ju inte riktigt, för Jesus har ju sagt att vi ska vittna om honom och att det är viktigt. Så mission och evangelisation är viktigt. Och då får vi inte landa i en hållning där det inte betyder något. Idag kanske det är mycket vanligare att vi ställer oss på andra sidan och betonar människans fria vilja och det egna valet väldigt mycket. Men det har också sina nackdelar om man överbetonar det för mycket. För då blir Gud mindre. Och människan blir nästan någon slags autonom smågud. Och vi får en värld där vi människor kan göra allt. Bara vi bestämmer oss för det och verkligen förutsätter oss att göra det. Och då får Gud inte plats i världen. Så i veckan läste jag någonting klokt här. Att teologi är ju ofta en sanning som finns mellan två sanningar. Där båda två låter som en motsats. Men tar man bara den ena eller den andra så kan det bli lite fel. Till exempel så pratar vi ibland om ordparet nåd och sanning. Sanning utan nåd blir obarmhärtig och nåd utan sanning blir giftig. Men ska vi hitta rätt så behöver vi kombinera de två orden och leva ut båda två, som Jesus lyckades göra på ett sånt fantastiskt sätt i sitt liv. Tro och gärning är ett annat sånt där ordpar som har debatterats mycket. Läser vi Paulus så säger han ju bara tron, att vi människor tar emot i tron. Och så läser vi Jakobsbrevet att ja, men det är med gärningarna som jag visar min tro. Alltså är tron och gärningar inte den motsatsen som vi lätt gör dem till, utan det är två sidor av samma mynt som vi ska hitta den där liksom sanningen mitt emellan där. Redan nu och ännu inte, ett annat sånt där mening som teologer gärna slänger sig med. Vi lever redan nu i Guds rike. Vi kan få fantastiska bönesvar. Gud kan ingripa i människors liv här och nu i den här världen. Men ondskan och lidandet och sjukdomar är ännu inte slut. En dag ska Jesus komma tillbaka och då blir Guds rike fullkomligt och varje tår torkas. Men till dess så lever vi i någon slags spänning där mellan redan nu och ännu inte. Ibland får vi bönesvar, ibland gör vi det inte. Och då är det rätt att hålla sig mitt emellan där och säga att ja, men de är sanna båda två. Och vi hamnar fel om vi bara säger det ena eller det andra. Och på samma sätt så tänker jag att vi kan tänka idag här att Gud har förutbestämt. Gud har koll och Gud har hela världen i sin hand. Och vi människor har en fri vilja. Så båda två är sanna. Men säger vi bara det ena så kan vi hamna lite snett. Det kan ju upplevas som en paradox att båda är sanna om någon filosof skulle verkligen vilja särskilja vad som är vad. Men det är ofta så teologi funkar. Vi får hitta det där. Gud har förutbestämt och vi människor väljer. Istället för att se det som motsatser så tänker jag att vi kan se det som ett samarbete eller ett samspel. Som i en relation. Ett exempel. En barnfamilj som åker iväg på en varm semesterdag till stranden och badar och äter glass. Istället för att städa eller renovera eller vad det nu var som skulle göras där hemma. Hur kom det sig att de gjorde det? Ja, barnen ville göra det. Kanske till och med tjatade lite om det. Och föräldrarna bestämde att ja, jo, vi kanske faktiskt kan åka till stranden idag då, så tar vi renoveringen imorgon. Men när den här familjen sitter där på stranden och så börjar fundera, men vem var det egentligen som valde att vi hamnade här? Ja, det är inte så lätt att bena ut det, för det är ju ett samspel. De hade inte varit där om inte barnen ville åka dit. Men de hade inte heller varit där om inte föräldrarna bestämde att de skulle göra så. De behövde båda delarna för att hamna på stranden. Och så tänker jag att Gud vill samarbeta med oss. Där vi väljer en del och Gud bestämmer en del. Och ibland kan det vara lite svårt att reda ut exakt vad som har varit där. Det kanske till och med är så att det Gud bestämmer delvis beror på de val som vi människor gör. Och de val vi människor gör kanske delvis beror på vad Gud har bestämt. Så det var en liten utvikning här om filosofi och predestination och Gud bestämmer om människans fria vilja. Men viktigare än att reda ut exakt vem som har bestämt och beslutat egentligen är ju att titta noga på texten. Vad är det som är bestämt? Vad är det vi människor väljer? Om vi tittar lite noga på texten igen då, så ser vi att första versen där har nästan blivit ett ordspråk utifrån formuleringen i 1917 års bibelöversättning. Ibland hör man kristna människor säga att allt samverkar till det bästa. Det kanske ni har hört. Men då har man ju delvis tagit formuleringen ur sitt sammanhang. Men måste läsa hela versen att Gud har kallat oss och att vi gensvarar i att älska Gud. Och då hjälper Gud oss att nå det goda på alla sätt. Det där handlar ju inte om att vi ska få ett lätt och bekvämt liv utan bekymmer. Det som vi önskar. Läser man sammanhanget med lite fler verser före och efter så ser vi att Paulus håller på och resonerar väldigt mycket om lidandet och hoppet som vi har i Guds rike. Och slutsatsen är att Gud finns alltid med oss mitt i lidandet och inget kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Så när Gud på allt sätt hjälper oss eller allt samverkar till det bästa som det stod i förra översättningen. Så handlar det alltså om att Gud är så stor så att Gud kan använda även problemen. Gud kan använda lidandet och låta något gott komma ur det. Och låta välsignelse komma ur det som vi upplever som svårt. Det som vi uppfattar som ont kan Gud förvandla så att det kommer något gott och något bra ur det. Ett väldigt tydligt exempel på det är ju Jesus när han dör på korset väldigt plågsamt och förnedrande. Så leder det till försoning och upprättelse och befrielse för hela skapelsen. Det ledde till Jesu uppståndelse på tredje dagen och att Jesus nu är upphöjd över allt och alla. Och så får vi se på Jesus, hur Jesus visar vägen genom lidandet till härligheten. Hoppar vi fram en vers så står det att Gud har utvalt och bestämt oss till att formas efter Jesu bild. Vi ska alltså bli mer lika Jesus. Till exempel bli bättre på att förena nåd och sanning i våra liv. Som troende får vi ha Jesus som förebild. Att bli lik Jesus är ett stort mål. Man kanske till och med kan säga att det är någonstans är meningen med livet. Att bli mer lik Jesus, få mer helighet, mer Guds närvaro i livet. Förr pratade man med ett ord som kallades helgelse. Den här processen där vi dag för dag få bli mer lika Jesus. När jag tittar på mitt liv så kan man se att det är ganska långt kvar. Jag är inte jättelik Jesus än. Och då kan det vara lätt att misströsta och börja ge upp. Men då får vi också hämta tröst ifrån de här texterna. Att Gud hjälper oss på alla sätt. För Gud har bestämt att vi ska formas till Jesu likhet. Och då sker det oavsett om vi märker det eller inte. Om man tittar lite mer noga på sitt liv så har jag märkt att ibland är det just genom problemen, genom svårigheterna som den där växten och mognaden har skett. Efteråt så märker man att ja, men det finns lite mer av Jesus i mitt liv nu. Till och med de där jättestora problemen som när man stod mitt i dem upplevde att de hindrade min tro. De gjorde att det blev jättesvårt att be och man inte lyckades med det på en period. Men efteråt när man tittar tillbaka så ser man att Guds nåd gjorde ju någonting i mitt liv även där. För Gud är så stor så att han kan ta även det svåra och göra något bra av det. Och inte beroende av att vi lyckas be så mycket som vi alltid vill och sådär. Utan Gud kan göra något ändå i sin storhet. Och i den sista versen så står det här då att Gud har i förväg utsett och kallat och gjort oss rättfärdiga och skänkt oss sin härlighet i en lång kedja av händelser. Och det där med att Gud skänkt oss sin härlighet kanske vi tänker att ja, men det handlar väl mer om framtiden, något som ännu inte har skett. Men kollar man grammatiken så står det inte i framtidsformen futurum. Utan i en grekisk form som kallas för aorist som är rätt att översätta med presens nutid. Så redan nu har vi tillgång till Guds härlighet i våra liv också. Redan nu finns Jesu närvaro och hjälp att växa. Och så får vi växa vidare och bli mer lika Jesus i den här kallelsen till Guds rike. Att bli lika Jesus. Och då får vi samarbeta med Gud. Gud som bestämmer och vi som väljer. Och tillsammans så kanske det där leder till att hoppet fullkomnas en dag när vi får möta Jesus sådan som han är.